Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, du är bryggmästare, ja, men du behöver inte göra bra av öl för det. Nej, det behöver man inte. Man behöver inte vara läkare för att operera heller, men det underlättar ju.
Du lyssnar på sjätte ölsinnet. Mitt mot mig sitter Linn Åsroth.
Hej på dig. Hur är läget?
Jo, det är bra. Oj, fy fan vad gött det där lät. Och mitt emot henne sitter jag, Lelle Forsberg. Jag vet inte vart du sitter, men förhoppningsvis sitter du med ett par hörlurar runt skallen och med en kall öl i handen och lyssnar på oss. Innan Linn berättar vart resan gick detta avsnittet vill jag uppmana er som lyssnar att prenumerera på podcasten såklart. Och kanske till och med följa oss på Instagram där ni hittar oss som sjätte olsinnet. Inga prickar på någon som helst vokal, helt enkelt.
Och där kan ni hänga med på våra resor och ta del av våra tävlingar där vi under säsongens gång kommer lotta ut en massa trevliga prylar från bryggerierna som vi besöker.
Vart gick resan den här gången då, Linn?
Vårt första besök för säsongen och vårt första besök någonsin i den här podden gick faktiskt till Halmstad. Och äran att ha den här stafettpinnen fick Daniel Eriksson och hans bryggeri Halmstads brygghus. Och jag vågar nog påstå att våra lyssnare kommer få höra en riktigt kunnig och passionerad bryggare. Eller bryggmästare är han ju faktiskt.
Absolut. Och kunniga och passionerade är man även på maltmagnus.se som är veckans sponsor. Stort tack till Malt Magnus som gjort detta avsnitt möjligt. Vi kommer få höra mer om dem och deras sortiment om en liten stund. Men nu ska vi faktiskt bege oss till Halmstad. Vill du sätta scenen, Linn?
Det gör jag så gärna, för nu ska vi få höra Daniel Eriksson, en bryggmästare av rang. Och vi har precis satt oss ner i solskenet och vi har Nissan som pålar på ena sidan och brygghuset på andra sidan. Och Daniel är på sedvanligt snackigt humör och det lät ungefär så här.
Daniel Eriksson heter jag och jobbar på Halmstad brygghus här på västkusten i Sverige.
Vad gör du när du är här inne på brygghuset?
Nej, men jag är ju lite allt i allo här. Jag är en av grundarna till företaget som har funnits nu i 6 års tid. Så att i och med att det är ett litet bryggeri, hantverksbryggeri, så att har jag ju mina fingrar i alla soppskålar där inne. Så att allt ifrån säljproduktion och allmänt företagande till att hålla lite ölprovningar och diverse arbetare.
Hur väcktes ditt intresse för öl?
Alltså jag har ju nog gått den långa vägen. Jag började ju på läskberedningen på ett något större bryggeri uppe i Falkenberg. Och går jag ännu längre tillbaka så har det nog att göra med att min ärade gamla moder var hemkunskapslärarinna. Så när jag var liten på det gamla glada 70-talet så fick man ju inte dricka limonad hemma hos oss. Sen började jag i skolan och då skulle man praoa. Och då var det så att då kom jag på att hennes väninnas gube jobbade på läskberedningen på dåtida Falkon. Och insåg jag att om jag skulle förlägga min prao där i fyran på ett bryggeri på läskberedningen så skulle jag kunna få dricka den här läsken då. Så där någonstans växtes min fascination för bryggeriverksamhet. Och jag var där på prao och än så länge pratar faktiskt gubbarna fortfarande om den här lilla spelevinken som drack limonad och gick på toaletten på något sätt tid och otid den dagen när jag var där. Så att när jag blev lite äldre och skulle börja jobba på riktigt så sökte jag mig faktiskt till läskberedningen på Falkon. Började på läskberedningen och fick väl span lite på den mörka sidan så successivt avancerade jag över på ölsidan. Slutade mina dagar uppe i Falkenberg som chefsbryggmästare där uppe. Kände att jag ville jobba med annan öl än bara ljuslager. Ingenting emot ljuslager men det finns ju andra spännande ölstilar också. Så att därför drog jag igång det här bryggeriet några år senare då.
Så du lärde dig bryggkonsten i Falkenberg?
Ja, jag lärde mig faktiskt bryggkonsten i Köpenhamn. Jag bor i Köpenhamn och utbildar mig till bryggmästare. Det är ju ingen skyddad titel. Men vill man ha utbildningen så är den närmsta utbildningen i Köpenhamn. Några går ju och läser i Tyskland också. Några, det finns ju andra ställen också. Men närmaste utbildningsorten är universitetet på Köpenhamn. Så där gjorde jag min utbildning då. Men det var i rollen som arbetsledare uppe i Falkenberg innan jag blev bryggmästare med ansvar över produktionen där uppe.
Du nämnde utbildningar när vi träffades här inne. Vad var det för, Ludvika nämnde du, vad var det för något?
Det fanns ju på 70-talet fanns det ju en utbildning, en bryggarutbildning i Sverige framtaget av de svenska bryggerierna, och då var det de stora bryggerierna på den här tiden. Nu finns det ju tre stycken bryggarutbildningar, så det är bryggeritekniker uppe i Ludvika. Man kan gå och läsa, så finns en i Kristianstad och en i Nynäshamn också. Utan det finns tre utbildningar för att bli bryggare då. Så att idag ska vi upp och träffa. Jag sitter med i ledningsgruppen för bryggarutbildningen i Ludvika. Vi ska träffa gänget som går och läser där just nu. Då. Och det är ju väldigt intressant utbildning, för att de flesta får ju jobb redan innan utbildningen är slut. Det är ju slut. Det är ju stort sug på utbildad personal. Så att, ja.
Vad är skillnad på bryggare och hur blir du mästare då?
Ja, det är en universitetsutbildning. Så jag har ju gått 7 år för att bli bryggmästare.
7 år? Ja. Jesus.
Ja, några år är det. Jag brukar säga att det är de två utbildningarna som brukar få mest följdfrågor på fester, om man säger vad man jobbar med. Jag brukar också säga att jag får ju mer intressanta följdfrågor än vad läkaren brukar få. Så att det är samma utbildningslängd på det. Så jag, i grund och botten är jag utvecklingsingenjör. Så jag är högskoleutbildad utvecklingsingenjör. Och sen så har jag gått påstegsutbildning för att bli bryggmästare. Då. Och bryggeritekniker eller det är på något sätt antingen då kan du ju vara produktionsansvarig på ett litet bryggeri, eller du kan jobba som arbetsledare på något stort bryggeri eller något annat. Då. Så det är ju en vuxenutbildning då. Det är ju den. Så att det är högskoleutbildning då som bryggmästare med krav på fysik, matte, alltså den typ biologi, de delarna.
Tungt. Jag tänkte jag skulle bli bryggmästare, men de planerna lägger jag på hyllan nu med en gång.
Det är lite så, det är ju ingen skyddad titel, så det är ju fritt fram att kalla sig bryggmästare. Det är ju ingen som kan säga någonting om det.
Vi sitter ju här jättefint vid Nissan, ja. Och en gammal tjusig industrilokal i tegel. Vad kan du berätta om lokalerna?
Vi befinner oss ju på ett område som heter Slottsmöllan, och här har funnits diverse verksamheter, och jag tycker ju det är spännande för att visualisera för er som lyssnar här. Vi sitter vid en parkering, och när det begav sig för herras massa år sedan så ledde man ju in vatten från Nissan in mellan byggnaderna, det vill säga in och tog tillvara vattenkraften. Det är därför Slottsmöllan ligger där det ligger. Sen med industrialiseringen så kom ju ångdriften, och det var ju den som på något sätt vitaliserade bryggarbranschen med de här upptäckterna med kylteknik, gästhantering, ångteknik, och då byggde man ju en ångpanna. Den ser man här bakom oss, den här stora skorstenen. Då tog man ju ångkraft till verksamheterna här inne, och sen ser man inte, men i en trädunge precis en 300 meter därifrån på andra sidan bäckfåran eller åfåran som man ser, där ligger en åfåra till, och den går in i en vattenturbin. Så att nu har cirkeln slutits, och vi tar ju våran elkraft från 100% förnybar energi från Nissan då, en turbin som ligger nedlagd där. Så att i lokalen där bryggeriet ligger har det varit ett tvätteri innan. Man tvättade bomull, och en trappa upp i lokalerna ovanför bryggeriet stod vävstolar som vävde nålfilsmattor till pappersindustrin. Så att hela bottenvåningen här var då tvätteri. Och det har ju successivt givetvis försvunnit, om man har lagt det på utsidan av stan, flyttat ut det från stads. Vi är ju inte riktigt i den primära stadskärnan i Halmstad, men 4 kilometer ifrån city då. Så att det är klart att liksom på tvätteriet spydde ju ut diverse saker i Nissan. Så att Nissan var ju på för 100-150 år sedan, eller faktiskt för 50 år sedan, inte tipptopp i kvaliteten, utan man har flyttat det från stan.
Så du kan inte plocka vatten från Nissan nu när du ska ha vatten till ditt öl?
Nej, utan jag nöjer mig med att jag tar elkraften från Nissan. Utan vattnet är, jag använder mig av kommunalt vatten. För att det som är den stora skillnaden på bryggeri, lite så här ute på landet, nu ska jag inte säga att Halmstad är landet, men om ni ser från storstäderna så är ju vattnet här i Halland eller i Halmstad inte klorerat. Det kan ställa till det för bryggarvatten, att man har klorerat vatten inne i storstäderna. Då vill man ju ha en egen källa då, som man pumpar upp vatten som är fritt från klor. Men det är det kommunala vattnet i Halmstad. Så jag och de andra bryggarna här i regionen använder det kommunala vattnet att brygga på.
Men du, hörru, just det här med att starta eget.
Ja.
Hur går man från att jobba för ett företag för att sen starta eget?
Jag tror lite det måste vara lite som Thelma och Louise där. Man måste våga ta det här klivet. De tar ju det här klivet tillsammans i slutet på den filmen för att dra den gamla, lastgamla referensen. Men jag tror att jag hade ju ansvar för produktutveckling på Carlsberg. Och produktutveckling på stort bolag tenderar att bli väldigt mycket politik. Många chefer som ska ha sin sak i frågan. Och jag kände att det blev lite för tungrot för att vara roligt. Jag gillar produktutveckling i och med att det är min primära utbildning, produktutveckling. Jag gillar sätta smak, sätta ölet i ett kontext. Vi gör inga... Jag försöker utgå alltid från när jag gör öl på något sätt att ja, men när ska man dricka det här ölet? Så jag tycker att det som var en negativ del av det hela på Carlsberg, det vill säga att det var svårt att produktutveckla, det är egentligen här snarare motsatt förhållande i ett litet bryggeri. Det svåra här är ju att fokusera på vad man ska utveckla, för jag kan ju utveckla vad jag vill här. Liksom, och primärt så är min affärsidé eller vår affärsidé inte svårare än så att jag försöker göra den ölen jag själv vill dricka. Så att ja, så det är väl klivet att man måste. Jag kände tidigt att jag ville jobba med det som ibland brukar kallas för specialöl, och det vill säga halvöl utomljuslaga. Och kände att de förutsättningarna på Carlsberg var rätt tuffa och jobba mot den byråkratin som råder på stort företag, så att lättare på ett litet.
Var det läskigt i början, eller var det bara du hade så mycket motivation och vilja att du tänkte inte på risker? Gjorde du någon riskanalys och satt uppe sent på nätterna och ska jag verkligen göra det?
Men det tror jag alla gör som startar eget, för det är ju verkligen så, alltså lönen ska ju in den 25 givetvis, som man ser, och klart utan att diskutera lönenivåer så det är ju klart att lönenivå som egenföretagare och chefsbryggmästare på Carlsberg står ju inte riktigt i paritet till varandra. Så att ibland när mina gamla kollegor frågar om jag ångrar mitt beslut, för det är en vanlig fråga man får, så brukar jag skämtsamt svara ibland på att ja, den 25 varje månad saknar eller så ångrar jag med beslutet, men alla månader så övriga dagar ångrar jag det inte, så att det är övervägande positivt. Så att det är klart att det är läskigt.
Någonstans var kärleken till ölen starkare än kärleken till lönen.
Ja, lite så. Rejält mycket starkare var den kärleken på något sätt. Men det är klart att det är ett läskigt beslut att ta. Alltså att man ger upp en karriär, man ger upp en... Eller på något sätt man väljer ett annat vägval. Det är klart att det är.
Hur började det sen då? Var du ensam ett tag?
Ja, vi var två stycken som drog igång här. En gammal kollega från studietiden. Och sen så körde vi en aktieemission 2015. Där vi fick in ägarkapital som behövdes för att dra igång det kommersiella bryggeriet. Så att bryggeriet har funnits sedan 2013. Men som ett kommersiellt bryggeri sedan 2015. Och det var då jag lämnade Carlsberg också. För jag satt på kontrakt med Carlsberg att jag fick starta igång detta. Under tiden som jag var kvar. Jag tror det är ett vanligt förekommande tanke. Det här med att öl som öl, bryggeri som bryggeri. Men även om detta är ett relativt stort mikrobryggeri, så gör vi ju en promille av vad Falkenberg gör. Det vill säga vi gör, och Falkenberg-bryggeriet är ju större på läsk och cider. Så vi gör ju en halv promille av vad Carlsberg Sverige gör. Så en del, ja, men var det inte konkurrerande verksamhet? Ja, Carlsberg Sverige har kanske andra saker att fokusera på än Halmstad brygghus. Så att, ja, vi var två som drog igång, 70 stycken ägare totalt. Och, vi ville lite åt olika håll för något år sedan, så jag köpte ut medgrundaren. Och så att nu driver jag det själv då, liksom som operativ. Men vi är fortfarande 70 ägare, lokala ägare. Och det är ju folk som vill ha ett lokalt bryggeri för oss som vill ha. Sen har vi ju Krönas här i stan också, men de gör ju ljuslager, men de är fortfarande lokalt bryggeri givetvis. Men betydligt större också, vi är 1% av vad Krönas gör då.
vad har ni i ert sortiment då? Har ni ingen ljus lager alls?
Självklart har vi ljus lager. Man ska ju vara ödmjuk för det faktumet tycker jag. För att dels då, om jag ser det ur ett kommersiellt perspektiv, 97% av öl som dricks i Sverige är ljus lager. Men för att återgå till affärsidén så dricker jag ljus lager ibland också. Så det är primärt därför som vi har en ljus lager. Ja, ljus lager, pilsner, och det börjar komma rätt fort nu, alltså den här, alltså tyska ölstilarna, jag menar pilsner, lager, framförallt en sommar som vi har haft när det är så varmt, då dricker jag mindre IPA och mer lager, så jag har några varianter på lager och några varianter på IPA och pale ale och stout och den typen av öl också, någon suröl med liksom, så att, jo men ljus lager har jag.
Vad är skillnaden på din ljusa lager jämfört med många andras?
Den är, ja, det låter ju floskligt, men ärlig och transparent. Jag har malt humlejäst vatten. Jag brygger den från grunden. Jag kör ju väldigt lite filtrering på mina produkter, för jag gillar ofiltrerad öl. Den är inte så grumlig som Stenbecks gamla färsköl var på 80-talet. Men du har en viss slöja, en viss hej i sidan, för att jag tycker det är karaktär i produkten. Använder lokala råvaror.
Kan du berätta mer om dina råvaror och är det lokalt allting du använder?
Nej, än så länge det finns en mängd uppstartsprojekt på humlefronten. Nu har vi haft en optimal humlesommar bakom oss. Men klimatkrisen ställer till här. Men en vanlig sommar traditionellt sett på västkusten har ju inneburit relativt mycket regn. Och det gillar inte humlen. Blåst och regn är den inte så förtjust i. Men det finns ett gäng uppstartsprojekt i Sverige på humle, svensk humle. Men malten är lokal. Och vi får se. Jag hoppas på att kunna brygga inom en relativt snar framtid. Det finns en del sådana uppstartsprojekt. Men det går åt, även om det inte går åt några större mängder, så gör jag åt med 500-600 kilo humle per år. Och klart, det ska handplockas den här humlen. Och jag tror att de lite mindre bryggerierna får gå lite i bräschen för på något sätt att möjliggöra humleodlingar, så att vi kan få upp det intresset från allmänheten och på det. Så jag har inte varit med och handplockat en humle. Jag har inte kört blomhumle i brygden, alltså det är färsk humle.
Och nu ska ni spetsa öronen lite extra. För här kommer ett meddelande till alla hembryggare, mikrobryggare eller kanske bara den allmänt nyfikna från vår sponsor Maltmagnus i samarbete med AIB. Och maltmagnus.se är ett renodlat e-handelsföretag med fokus på råvaror i lösvikt för just ölbryggning. Och de har försett mikrobryggerier och hembryggare med varor sedan 2009, så de har koll på vad de sysslar med.
I det här avsnittet vill vi lyfta fram alla fantastiska gästsorter från AIB som kommer i bryggeriförpackningar på 500 gram. Malt Magnus är distributör för AIBs produkter i Norden och AIB har många olika gäststammar i sin portfölj. AIB har varit ledande inom tillverkning av ingredienser för vin, öl, dryck och livsmedelsindustrin i över 50 långa år.
Och Lelle, vill du höra något som låter otroligt gott? Den spännande belgiska gästen Fermo Ale Bell Abbey AI7, som bjuder på en komplex men ändå ren, delikat, fruktig och fenolisk smak. Smaken påminner lite om torkad frukt såsom fikon, russin, plommon och dadlar.
Eller varför inte den klassiska engelska gästen Fermo Ale, som är en ale-stam som producerar fräscha citrustoner. Den är perfekt vid bryggning av stout, porter eller skotsk ale.
Eller kanske gästen med det coola namnet Fermo Brew Acid, för bryggning av suröl som producerar en hög koncentration av mjölksyra. Den kan man använda med alla vanliga jästsorter och i de flesta jäsningsmetoder, i både klassisk eller modern suröl.
För en fruktig öl kan man använda Fermo Brew Nectar, som är en aromisk jäststam framställd genom hybridisering. Den kan användas till att brygga öl som påminner om godis eller gul frukt i smaken. Redan vid ett tidigt stadie i jäsningsprocessen utvecklar den en trevlig aromisk profil jämfört med en vanlig bryggjäst. Detta gör att bryggaren kan producera alkoholfri eller lättöl med eleganta aromiska toner av bär genom att använda metoden då man avbryter jäsningen.
Det låter ju hur gott som helst. Och utbudet av jäststammar är stort, prisvärt och håller en otroligt hög kvalitet. Och dessutom är många av jästsorterna faktiskt tillverkade i Sverige. Och nu hoppas ju vi att ni har fått lite inspiration och är kanske lite sugna på att testa eller kanske bunkra. Och använder ni rabattkoden TRYAIB, T-R-Y-A-I-B, så får du 20% rabatt vid ett köptillfälle på AIBs produkter hos maltmagnus.se. Och erbjudandet gäller fram till den 31 december 2021. Så in och fynda och tack till Malt Magnus.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Är det tufft att tjäna pengar på öl? Är det, har du bra avans per flaska?
Nej, den prisnivån vi har. Nej, det är lågprodukt, lågmarginalsprodukt. Den är intressant och det har ju många gjort sina uträkningar på kamrarna runt vilken bryggeristorlek du behöver upp för att tjäna pengar. Och många tar ju inte lön. Du kan ju välja att ha det som ett hobbyprojekt. Du kan brygga din öl på helgerna och du kan jobba med något annat på vardagarna. Vi har ju valt den här storleken och det har väl jag kommit fram till på mina uträkningar att det är väl nästan det minsta du behöver ha för att kunna få bli kommersiell eller på något sätt få runt verksamheten om du inte ska jobba med något annat. Då. Vi är ju fyra stycken som jobbar här och vi tar ut lön och försöker leva på det i den mån det går. Men jag ska inte säga att det är någon högmarginalprodukt. Ungefär, ni kan ju räkna med att ungefär hälften är ju skatter och påslag från regeringen. Så att resten går till bryggeriet och sen så är det mycket råvarukostnader då.
Tänker du att det finns någonting som kan förändras där från regeringens sida? Eller?
Ja, men det tror jag. Jag tror också att det kan vara ett problem om man startar för litet. För att det är rätt många fasta kostnader. Det är många tillstånd som ska betalas. Såklart, de tillstånd är ju relaterade till verksamheten och inte på mängden volym i verksamheten. Jag är ju ivrig förespråkare till differentierad alkoholskatt. Jag är ju den som tror på det då. Det finns ju lika många som diskuterar gårdsförsäljningen. Men jag tror att en snabbare och lättare väg framåt är en differentierad alkoholskatt. Det vill säga för att det tror jag många småbryggare med mig kan vara överens om att om vi hade kunnat få mer intäkter på företaget så hade vi ju inte lagt in någon kassakista utan snarare anställt mer folk, det vill säga få hjulen i rullning. Och det är ett vanligt förekommande upplägg i Europa med differentierad alkoholskatt. Det vill säga att mindre bryggerier kanske betalar lite mindre i skatt för att kunna möjliggöra anställa fler folk då på något sätt få hjul i rullning.
Är du kreativ på något sätt för att få in intäkter från annat håll? Merchandise eller konferenser inne på?
Jag jobbar mycket med ölprovning. Jag har en bakgrund i... Vi befinner oss just nu i Halland. Och Halland är ju känd för sin revytradition. Så jag har en bakgrund i den där svängen också. Och jobbar... Gillar att tjata och prata bärs. Liksom, så att vi jobbar mycket med ölprovningarna. På något sätt för att väcka intresset för det lokalproducerade. Alltså anledningen till varför heter våra öl som de gör, men framförallt varför smakar de som de gör och hur tänker vi när vi vill matcha öl med mat eller i situationen. Så att jobba mycket med ölprovningar gör vi. Folkutbildning.
Ja.
Det är väl snart 10 år ni har varit igång då, eller?
Amen.
Ja. Hur skulle du beskriva dina första 10 år här i du har varit i de här lokalerna sen du startade, eller?
Ja. Var faktiskt på peka, ja, men det ser inte ni som vi var på andra sidan, med samma kåk har vi varit med ingång från andra sidan, för att där fanns, på andra sidan fanns det ju, eller fanns det ett restaurangkök där man hade gjort om själva restaurangdelen till kontor, men köket låg kvar insprängd i ett litet då restaurangkök, så där flyttade vi in då 2013 och sökte de tillstånden som behövdes och diverse. Men jag skulle beskriva de första 10 åren som omtumlande och stimulerande. Det har varit många så kallade utmaningar. Det är mycket som många falluckor man går i. Men på det stora hela mycket positivt. Mycket givande. Mycket jobb. Även om jag inte var naiv för mängden jobb som skulle krävas för att starta upp, så undervärderade jag tidsåtgången lite grann ändå.
Hade du någon hemma som tyckte att du var galen som såg upp dig från ett, antar jag, ganska välbetalt jobb till starta eget bryggeri?
Nej, jag har snarare känt ett stort engagemang och push hemifrån, och det tror jag är ett krav också, för jag tror det är svårt att jobba i motvind där. Jag har ju små barn där hemma, och det är klart att jag tar ju inte det ansvaret som jag skulle vilja ta där hemma. Så att det är väl också någonting att ta med sig, att leva med det dåliga samvetet att man faktiskt inte kan vara på alla platser samtidigt. Det är väl någonting som jag försöker bli bättre på, leva med det. Liksom att man känner sig otillräcklig där hemma.
Lin brukar säga till mig att när jag har dåligt samvete att jag ska knäcka en bärs.
Ja.
Har du dämpat, men seriös fråga, ja. Har du, kan man tilla dit i någon form av alkoholism, eller har man distans till det om man är, jobbar med det?
Vet faktiskt inte det. Det är ju egentligen precis som, lite som med min mor, kommer jag ihåg när hon kom hem från jobbet, som sagt, för det minnestrogna lyssnarna som har orkat med hela den intervjun, så var ju min mor hemkunskapslärarinna. Och jag vet att hon var inte så där entusiastisk för att ställa sig och laga någon brakmiddag när hon kom hem. Jag vet, så var det avskräckande lite grann, när jag skämt åsido. Det är så att jag dricker allt för mycket öl hemma. Det är lite så som man kan resonera. Man ska ta med sig jobbet hem. Så jag tror faktiskt inte det är större. Det är väl ett problem som finns här som i alla annan verksamhet. Det är en baksida på det hela. Jag har inte sett några siffror på om det är större utsträckning på det. Det skulle jag inte säga. Det hade varit förödande för mig, i och med att jag inte, då hade jag fått lämna det jobbet jag jobbar med. Och så att,
Vad är det liksom för egenskaper som du har som har bidragit till att du har börjat med det här?
Det är egentligen lite svårare än att det är en passion för hantverket. Passion för produkten. Jag gillar öl. Jag gillar... Nej, men livet är för kort för att dricka... Antingen livet är för kort för att dricka dålig öl, eller livet är för kort för att dricka en sorts öl. Och det är likadant med mat. Det är ju ingen som skulle... Även om köttfärs och spaghetti är jättegott, så skulle man inte vara nöjd med att äta köttfärs och spaghetti resten av livet. Mm. Likadant med ljuslager, tycker jag. Alltså det är jättegott. Köttfärs och spaghetti är jättegott. Ljuslager, det är alltså, men jag vill dricka mer, eller jag vill uppleva mer än en sort. Så det är det som är drivkraften. Jag gör öl för olika ändamål. För konsumtion, eller för njutning, eller för upplevelse. Sen om... Jag är mer passionerad än andra. Det kan jag inte sitta här och på något sätt få hybris och säga. Men jag gillar kreationer, jag gillar utveckling, jag gillar olika liksom, mångfald. Jag gillar olika... Alltså, ibland får jag kommentaren om IPA, vilket jag tycker är super... Jag har börjat reflektera över den. För när jag har på något sätt gått tillbaka i minnesbanken och funderat, så har jag fått den väldigt många gånger. Det finns en del som inte tycker om IPA på ölprovningar. Och så säger den här personen då, som inte tycker om, nu kollar ni på varandra och skrattar här. Men då får jag kommentaren ibland liksom, men IPA, men det är väl okej okay, liksom. Man kan ju dricka en flaska, men man kan ju inte dricka 6 stycken av den. Den är ju jätteintressant. Mm. Det är så otroligt mycket värderingar i den kommentaren. Det är ju ingen kvalitetsparameter på öl att man ska kunna dricka 6 stycken. Det förstår jag inte var den har kommit ifrån. Den är ju från ljuslager. Ljuslager är framtaget för att man ska kunna dricka mycket. Men som sagt, kvantitet och kvalitet behöver inte alltid hänga ihop, tycker jag. Alltså, det är väl helt okej att du kan dricka en. Du behöver inte dricka 6 usla öl för att du ska kunna dricka 6 öl, utan kanske drick en god istället då. Eller en liksom som är, ger någonting mer än en ljus lager. Sen säger jag ingenting, du får gärna dricka 6 stycken IPA, du får gärna dricka 6 stycken ljusa lager med. Men det är någon form av, det har blivit någon form av kvalitetsparameter där med att men du kan dricka 6 stycken av dem. Nej, det är ingenting du behöver göra heller. Du säger inte så med ett dessertvin. Oh, det här var gott, den här sherryn, men man kan ju inte dricka en hel flaska. Nej, det behöver du inte göra.
Men har inte IPA på något sätt sista åren eller en bra tid?
Exploderat.
Ja. Mm. Så nu dricker folk kanske 6 stycken IPA, eller?
Ja, men det tror jag säkert. Det händer säkert. Det tror jag, men jag hör ju både och. Jag hör ju lika många som säger att IPA-trenden är över, men jag ser ju ingen avmattning på det. Jag dricker fortfarande själv min beskärda del av IPA.
Säljer du mycket IPA?
Ja, men det gör jag. Mycket. Det blir ju lite, se på krogen. Där tycker jag ser ett intressant fenomen, för att den vanligaste beställningen när du beställer bärs på krogen eller öl på krogen är fortfarande stor stark. Det är ju i sig en väldigt intressant beställning, för väldigt få går ut på en restaurang och beställer en tallrik mat och är nöjd med liksom, kul, fick jag detta på tallriken, undrar vad detta är för någonting. Så ljus, en stor stark är ju en rätt intressant beställning om man börjar där till att börja med.
Det är alltid en ljus lager liksom.
Ja, men du får ju någonting ljus och du får någonting starkt och du får någonting billigt. Mm. Det är det du vet. Men sen är ju andra vanliga beställningen på krogen, det är ju en IPA. Och det, då vet du inte så mycket heller, för du vet ju ingenting om varumärket, ingenting vad du får för liksom, men du får någonting starkt, men du får någonting smakrikt. Det vill säga att vi har förskjutit fokuset från någonting billigt till någonting smakrikt, och det är ju intressant, för då börjar man diskutera smaker snarare än liksom pris. Jag märker en tydlig trend på ölprovningar, men för frågade jag folk, jag började med ölprovningar 2002, så det är några år sedan, och på den tiden var det egentligen, för det första var det bara gubbar som kom på, det var ingen dame som var på någon ölprovning 2002, skulle jag raljerande säga, men det är med sanningen överensstämmande också. Och frågade gubbarna då, vad tycker ni om för öl då? Ja, jag tycker om, på den, i och med att det var på Falcon jag jobbade, det var många som tyckte om Falcon. Ja, men jag tycker om Spendrup, eller jag tycker om Grönares eller Kopparberg eller någon av de där bryggerierna som fanns. Några möjligen tyckte om, men jag var på Irland och drack jag Guinness, och sen dess tycker jag om Guinness då. Nu för tiden om jag frågar folk, då är det så här, men jag tycker inte om IPA, jag är en lagerkille. Man kan definiera sig som en lagerkille, eller, men jag tycker om suröl, eller jag tycker om mörk stout liksom, jag tycker om, och det är ju, där är det också en superintressant förändring tycker jag, för att vi har ju gått på 20 år till att diskutera varumärke till att diskutera innehåll. Men nu, jag gillar inte, men du vet, jag gillar ljusöl. Ja, men ljusöl för många är inte ljusöl. Ljusöl är stor stark. Det är en lager. För att det finns ju smakrik. Alltså ljus är ju ingen smak. Ljus är ju en färg. Så att säga att jag tycker om ljusöl, det är ju till att göra det lite för enkelt för sig. För då tror jag att man tolkar in att jag gillar stor stark. Jag gillar okomplex öl.
Hur kommer det sig, tror du, att folk är mer medvetna och kunniga kring olika sorter, typer idag?
Jag tror faktiskt att det har lite med Systembolaget att göra. Jag får dra det där ålderskortet igen, då, för jag kommer ju ihåg, men då var jag ju inte gammal nog själv att gå på Systembolaget, men jag kommer ihåg när man var med morsan på Systembolaget. Jag kommer ihåg den här DDR-tiden med disken, den här trädisken. Man stod i kö.
Det är ju faktiskt jag med.
Är det? Ja. Och du vet, även om man låter som en jävla brachiosaur för kidsen eller de unga vuxna, för att använda dem och uttrycken, när man pratar om det, så är det inte så jäkla många. Ja, allting är ju relativt, men det är inte så många år sedan. Och sen då tycker jag är superfascinerande, för sen då kommer man ju på, ja, men nu ska vi bli lite mer internationella i Sverige också, vi ska öppna upp då. Och då öppnade man upp, och den dansar ju någon sommar, men jag flyttade ner till Halmstad 97, Och ja, då var ju fortfarande det upplägget att det var ju en butik i butiken. Man gick in på öl- och vinavdelningen. Man tog sin numla, för sprit kunde man inte ha på hylla på Systembolaget. Det hade inte funkat i Sverige. Och man tog sin här kölappen för spritutlämningen. Och så gick man in på vin- och ölsektionen. Och där kunde man börja botanisera. Och det tror jag var första steget till det intresset för öl och att liksom folk kunde stå och skruva på ja, men testa man testade den där etiketten såg fräsig ut, den tar vi och testar och, så att det i kombination med att Systembolaget har väldigt, väldigt hög lägsta nivå på kvalitet, jag tror att det har möjliggjort folks intresse. Sen är det berömda resandet, jag tror man liksom man dricker bärs när man är ja, Bryssel eller England eller man åker någonstans till Asien och man testar någon ölstil som man faktiskt har möjlighet att beställa hem till Systembolaget. Och jag tror ju det är en genomgående trend i livsmedelssektorn. Alltså, kolla runt om här i Halland, det poppar upp surdegsbagerier, gårdsbutiker. Jag var ute i Hyltebruk här för någon vecka sedan, vildsvinsbutik ute på landet. Man kunde köpa vildsvinsburgare och alltså, det finns väldigt mycket. Och det tycker jag är en sunt beteende det här med att vi som konsumenter blir mer och mer intresserade av att vi stoppar i oss. Och det tror jag, nu är det ju exotiskt min nisch i och med att det är alkohol också. Men det är ju ett livsmedel om man bryter ner det. Så att fokus på livsmedelskvalitet tror jag. Även om det låter liksom tråkigt med på ett sätt. Men det tror jag är det primära.
Internet och möjlighet att brygga hemma och testa olika saker. Tror du det kan ha påverkat internet såklart? Men hur tänker du?
Det får jag nog säga att det går lite hand i hand med EU. Hur gammal jag är. Nej, men jag kommer ihåg, jag testade.
Du sa inte EG i alla fall.
Nej, men det var ju före EGs tid där. Men för det som skedde med EU var ju att vi fick faktiskt brygga starkare än 3-5 hemma. Jag kommer ihåg de första stapplande försöken. Även om jag var på läskberedningen så började jag laborera med att brygga hemma. Då var det så här, man köpte ju Cooper ölkit man köpte hem. Och det är det ju egentligen, jag ska inte bli alldeles för tekniskt, men alkohol produceras ju av socker och jäst. Och de här kitten så var det ju maltextrakt och humleextrakt. Så fick man ett litet gästpaket och så fick man en A4 instruktionsblad där det stod att man skulle tillsätta 1 kilo socker också i det här kittet. För då blir det 3,5 öl. Tillsätt inte, som det stod, 2 kilo socker, för då blir det starköl och det är enligt lag förbjudet. Så tillsätt bara 1 kilo, inte 2 kilo. Precis, lite så var det. Och det var ju, sen kom ju så släpptes det ju fritt både alkoholhalten för att 6,0 var det starkaste som fick säljas på Systembolaget. Det tog man bort och det frigjorde ju möjlighet för belgiska trappistbryggerier, klosterbryggerier och skicka öl till Systembolaget. Och Sverige har ju varit en viktig marknad för många bryggerier för vi är ju intresserade i Sverige att ta till oss nyheter. Då. Så att jag tror i kombination där de där var bidragande orsak till intresse för hemmabryggning, men möjliggjorde hemmabryggning och internet då som du säger. Då. Men det här med att det var möjligt, det kanske var roligare att göra starkare öl och i och med att det blev lagligt också att göra starkare öl så möjliggjordes det ju på något sätt att man kunde använda malt istället för socker och du har ju en del pionjärer som Humlegården, en webbportal där man kan köpa en uppsjö olika varianter av recept, kit och saker att köpa.
Vad har du kommit fram till att inte göra?
Tips för hemmabryggaren som köper ett kit. Och...
ja, det är lätt tror jag att dras med som hemmabryggare att ja, men nu ska jag göra riktigt stark öl. Har jag hört från flera håll. Liksom. Ja, men nu ska jag göra så, den här. Ja, men du ska dricka den också sen. Men jag skulle säga att man börjar lite moderat med varför inte testa en pale ale? Jag tror de flesta testar ju IPA-spåret.
I ert sortiment, hur har ni liksom valt ut vilka som kom med?
Ja, jag skulle nog vilja påstå att vårt sortiment spänner från, vi har ju pratat om det någon gång här med ljuslager, till mörköl. Jag har en jag gick och läste till utvecklingsingenjör, en i min klass, han... slog faktiskt ner sina bopolar i Slöinge och rosta kaffe, importera kaffe och rosta. Så att stouten är ju vi tillsammans, jag och han då, med kaffestout. En liten efterrättsöl då. Kanske man bör dricka sex av. Man får gärna dricka sex av den också. Men jag rekommenderar att dela en flaska på två. Liksom. Så att egentligen, även om det är, låter lite som en klyscha, men från det ljusaste ljus till mörkaste mörk. Jag försöker tänka på att det är en konsumtionsprodukt, även om det låter tråkigt till viss del. Men den ska konsumeras och den ska i olika sammanhang. Jag kanske sätter min smak på en piedestal, men jag hoppas på att det jag tycker om tycker någon annan om också.
Vi var lite inne på systemet förut. Ja. Finns hela ditt sortiment på Systembolaget?
Nästan hela sortimentet. Ungefär hälften av min volym går på Systembolag och resten går på andra kanaler. Då. Så att inte all öl finns på Systembolaget. Jag har en del lägre alkoholhalt och så gör jag lite limonadläsk också. Ränderna sitter i från den gamla läskbredda tiden.
Är det beställningsöl eller kan jag plocka den imorgon vart som helst?
Nej, inte vart som helst, utan jag finns i det segment som heter TSLS. Tillfälligt sortiment, lokalt sortiment. Så att, och Systembolaget har ju definierat det lokala sortimentet till 10 systembolag inom en 15 mil radie. Men det är beställningsbart i hela landet. Då befinner vi oss i bryggeriet. Vi går, det är ju relativt litet bryggeri. 700 kvadratmeter. Produktionslokalen 350 kvadratmeter. Grabbarna står och diskuterar dagens brygd som är en ljus lager. Den som heter Golden Lager. Den låter och surrar lite i bakgrunden här. Så att just nu står vi och spanar in Adam, bryggaren för dagen, som håller på att kolla i varmvattentanken hur mycket vatten som finns för bryggningen. Malt, humle, jäst, vatten. Så det som tillsätts i brygghuset är malt och humle och jäst tillsätts senare i vattnet. Jästen tillsätts ju i jäst och lagerkällaren. Vi har ju ett bryggverk här borta på 11 hektoliter. Några jästankar, några på 1000 och några på 2000 liter. Sen har vi tappning. Än så länge har vi bara flasktappning. Men vi har i plan att göra en burktappningslina också här. Så att det är väl egentligen det som ryms i själva produktionslokalen. Längre bort här, de resterande 300 kvadratmeter är ju råvarulager, färdiggodslager och vårat provsmaknings, med våran provsmakningslokal, vi ska säga. Går in i den, ni märker att det går fort mellan de olika instanserna. Så nu märker ni att ljudnivån går ner lite grann. Vi befinner oss just nu i våran provsmakningslokal där vi kör våra provningar. Både för gruppbokningar och även för mindre grupper. Och sen har vi vårt fullgodslager här borta också här med öl. Lite utplockat här idag efter sommaren som har varit. Det har ju varit en varm och skön sommar här på västkusten. Så någonting. Och nu vänder jag mig om och ser in på min ölkyl här på provsmakning. Och där har jag mina produkter. Och en av mina favoritprodukter är Vallgatan Pale Ale. Jag gillar den ölstilen. Är den jag brukar oftast välja när jag är på restaurangen. Så att en pale ale skulle jag välja alla veckans dagar framför både lager och IPA. Och med det sagt så önskar jag en trevlig stund. Tack för att ni lyssnade. Tack och hej.
Ja, Lelle. Då var första avsnittet inspelat. Hur känns det?
Det är skitkul att äntligen vara igång. Och vilken bra start det blev med Daniel.
Mm, verkligen.
Jag blev väldigt inspirerad av Daniel som hade sagt upp sig från sitt välbetalda jobb som produktionsutvecklare på det här stora bryggeriet. För att ägna sig helt åt sin passion, hantverksöl.
Mm, lite som det vi gör nu. För vi får ju verkligen ägna oss åt vår passion som är att dricka öl. Men du, vi har ju faktiskt fått med oss varsin öl från Halmstads brygghus. Ska vi ta och smaka dem, eller?
Ja, vem börjar?
Jag, för jag är supertörstig. Mm. Och jag ska faktiskt testa Daniels personliga favorit, som är en Pale Ale. Vallgatan American heter den. Och jag är ju ingen Pale Ale-person riktigt. Så att, men vi tar ett test här då. Vänta, va? Jag tar tillbaka allting jag sa.
Har du blivit en pale ale-person?
Nu, Nu är jag en pale ale-person. Vad?
Linn är konverterad.
Nej men, skämtar du med mig? Här, ta en sip.
Berätta vad du smakar.
Det smakar ju... Det smakar öl.
Jävligt fin var
den. Ja. Det var... Alltså den är riktigt... Alltså den känns pure på något sätt. Förstår du vad jag menar? Den känns liksom inte som en kaka med E-substitut i.
Det är liksom instegsmodellen för den som vill börja dricka pale ale men som tidigare ägnat sig åt lager.
Jag tror det.
Ja, precis. Men ska vi ta min då?
Ja.
Då ska jag dricka Tjuvahålan Modern.
Mm. Vad är det för något?
Det är ett lager. Och jag älskar ju lager.
Mm. Det är ju
ett försök.
Vi är ju de här en stor stark tack.
Ja, herregud.
But no more.
Men det ska bli ändring på.
Det var som ett rinnande vatten.
Gud, och den kan jag verkligen bara hälla rätt ner i.
Men gud, lugnt.
Den var riktigt fin. Jag tycker att den smakar samma som pale ale-en, fast utan pale ale-effekten. Så spockar. Man känner att det är från samma bryggeri på något sätt.
Mm. Men gud, alltså den känns inte som att den har en alkoholhalt på 5,2. Den här kan du ju verkligen häva hur många som helst.
Ja, garanterat. Undrar om man har råd bara.
Över 6.
De kan ju vara lite dyra de här hantverksölen.
Alltså, vet du vad?
Det är värt det.
Det är värt det. Mm. Alltså, min ölbudget gick precis upp.
Men helt enkelt glada jubelrop för de här två ölen. Tjuvahålan och Vallgatan från Halmstads brygghus. Ja, ska vi avsluta med lite sociala medier?
Ja! Vi har ju faktiskt fått med oss en keps från Halmstads brygghus. Och för att kunna vinna den här coola kepsen går ni in på vår Instagram chatteålsinnet, alltså A-O istället för E-O-Ö, och följ instruktionerna där. Så ses vi i nästa avsnitt.
Hej då!
Tja!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.